ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 250, minsann. Litet kvartsmillenniumjubileum. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson. Välkommen till detta, till denna milstolpe, Kent.
Tackar. Jag är stolt och hedrad.
Ja, som sig bör.
Ja.
Det är bra. Vi ska idag titta lite grann i backspegeln på den allsvenska våren och summera den lite grann, framförallt då ur MFF-horisont. Vi ska också blicka lite framåt och försöka gissa oss till vad som kommer att hända under sommaren. Men vi börjar med att titta då på den allsvenska våren och på en positiv not, som det heter på svenska. Vårens positiva överraskning. Vad säger du om detta, Kent?
Alltså det positiva för MFF tror jag nog är att man har vunnit matcher utan att spela bra. Det brukar ju vara en bra indikator om man ska hamna högt i tabellen. Men om jag själv tar en lite sån personlig överraskning, tycker jag Pavle Vagic har ju kommit in och visat, det är ju nästan ska jag säga Ivo Pekalski-vibbar. Kanske inte lika mjuka fötter och allt det där, men mer bollvinnare. Han kan ha ju potential, tycker jag, blir, som man brukar säga ute på kontinenten, lågt sittande playmaker.
Det finns ju absolut i rörelsemönstret, finns det ju väldigt stora likheter. Känns det.
Ja, långa killar som är rätt tekniska. Det tycker jag nu absolut. Sen vet jag inte om det är någon alltså, positiv överraskning. Jag är lite överraskad av Djurgården har gått så bra. Men det är ju rätt, spelar rätt simpel fotboll, men den är väldigt väl genomförd. Och där känns det som att det är det kanske mest välcoachade laget. Där varje spelare har sin roll utmejslad. Det är nog mina sådana positiva bilder av våren, om man säger så.
Om du först vill reagera på Kents påstående här, Max, innan du kommer med ett eget.
Jag vill till stora delar duplicera det.
Ja, okej.
Okay. Alltså jag kanske uttrycker det på ett lite annat sätt än jag säger så här, att den stora positiva överraskningen för MFF är väl att man har så många poäng som man har. Egentligen. För att det kanske inte riktigt har speglat de förväntningarna man har sett på, eller det man har förväntat sig att se på planen och hur laget har agerat, alltså inte bara spelmässigt utan jag kan tycka även coachmässigt ut till viss del, så ligger ju Malmö FF långt före sitt poängsnitt i fjol vid det här tiden till exempel.
Är det 3 poäng eller vad är det?
Nej, om inte, om det är 4 till och med.
Ja.
Men det är någonstans där i alla fall. Så att det är ju klart positivt. Och sen instämmer jag. När jag försökte hitta bland spelare och plocka fram något namn så blir det Pavle Vagic. Trots en del brister. Men jag vill också lägga till när du sa att han inte har hans mjuka fötter riktigt. Nej, han har inte hans ömtåliga kropp om jag uttrycker det så. Alltså Vagic tål ju stryk. Och det gjorde
han är ju väldigt robust i kroppen. Vagic. Ja.
Pekalskis stora problem var ju skadebenägenheten eller benägenheten att känna efter. Om man ska uttrycka det lite grann så också. Han hade ju mycket skador men det var väl kanske också att han kände efter mycket. Så att Vagic är ju den som har gjort någonting oväntat den här våren. I övrigt så har jag väl lite svårt att se några spelare som har liksom bjudit på något alldeles extra utöver det man kunde förvänta sig.
Ja, det är väl mer spridda skurar. Liksom,
ja, det är enstaka matcher på något sätt. Tycker jag det känns som. Mm.
Men det som vi har varit inne på lite grann innan, det är ju en del av av styrkan på något sätt.
Ja, jo, men så är det.
Att det är olika spelare kan kliva fram vid olika tillfällen.
Mm. Så är det absolut. Sen om man ska titta på allsvenskan i stort så kan jag ju tycka någonstans är det ju kul att lag har tagit poäng av varandra till höger och vänster. Att det ändå är en hyfsat jämn spridning eller jämn allsvenska. För jag, det blir ju roligare när det gäller mycket på många platser så att säga. Både i topp och botten. Sen brukar det då vara ett svaghetstecken att inget lag är tillräckligt starkt. Men jag kan ändå tycka att det är en positiv sak att allsvenskan har varit jämn i vissa rätt stora stycken.
Om man vänder på den frågeställningen, då kan du få fortsätta Max. Vårens negativa överraskning.
Ja, det... Den är ju ganska svår och det är lite grann hur man gör någon sorts tolkning av den också. Skadesituationen i Malmö FF är ju, om man tittar till laget, och det som vi har tjatat om här, den otydlighet och oklarhet som Malmö FF tycker att alla supportrar ska leva med runt skadorna. Vi har pratat hela våren om Oskar Lewicki. Så sent som för en vecka sen tror jag Fotbollskanalen skrev en artikel att Oskar Lewicki inte var aktuell för nästa match. Det blev liksom bara lite periodiskt när han själv långt om länge sa i en Discovery-intervju att han möjligtvis skulle börja träna lätt efter uppehållet. Jag tycker fortfarande att man ser hur han led av att han inte kunde berätta hur det var.
Men just den delen är ju ingen överraskning.
Överraskning är därför lite så. Men något negativt under våren så tycker jag hela skadebilden naturligtvis. Att Johan Dahlin visste vi inte heller hur pass illa det var. Nu vet vi att han har varit borta hela våren. Han har visserligen suttit på bänken men inte ansetts vara spelduglig uppenbarligen. Eller tillräckligt bra. Och sen då Ola Toivonen skada. Sören Rex har haft rätt mycket problem också under våren. Så det har varit rätt hackigt på ett... antal nyckelspelare tycker jag.
Kent?
Nej, men jag håller väl med delvis. Men jag tycker mest att om man nu ser det ur MFF-perspektiv tycker jag nog det kollektiva försvarsspelet har varit det mest negativa. Att de fortfarande inte har hållit nollan. Att det varit... Det känns som någon som har tagit tag i försvarsspelet riktigt. Om man har motorer framåt som AC så har man inte haft någon riktig ledare i försvarsspelet. Kan jag tycka, även om man har ju sett att Lasse Nilsson har försökt och så. Men det ändå känns som att det har varit att de i backlinjen kanske har spelat... man inte spelat på varandra så att säga, och inte samarbetat tillräckligt bra. Där måste man ju kunna kräva lite mer av lag som senare ska kvala till Champions League. Och det måste de ju bara täta till. Annars åker de ut väldigt tidigt ju, i de här kvalmatcherna. Så det tror jag har varit det mest negativa.
Naturligtvis håller jag bara med fullständigt i detta också. Man känner bara att man har tjatat så mycket om dem det hela våren. Men det har inte varit någon Rasmus Bengtsson-typ i backlinjen, en ledarfigur. Vi kommer väl komma tillbaka till vad som måste ske i sommar längre fram. Men
absolut.
Det är anmärkningsvärt. Och oavsett vad Malmö FF själva säger så är det väldigt anmärkningsvärt att man inte har hållit nollan en enda gång.
Sen den enda... ett lag som leder serien har spelat nästan en tredjedel av den samma utan att hålla nollan. Det är ju faktiskt, det måste ju nästan vara... unikt.
Ja, alltså det går ju, skulle de göra det över hela säsongen, släppa in ett mål minst i varje match och ändå vinna serien, så måste det vara något slags rekord. Det är ju helt hysteriskt. Om man tittar man lite internationellt, om man nu tittar på en klubb som Chelsea, helt annat förutsättning, jag vet, men när Thomas Tuchel heter han väl, kommer in, så det första han gör är ju täta försvarsspelet. Ja. Det är ju där han bygger det från. Och det kan man ju tycka är lite märkligt att MFF inte... Alla vet ju om att det måste fungera. Och vi vet ju många gånger som JDT har sagt att han... Under förra säsongen sa att han var så nöjd med att de hade clean sheet, höll nollan. Så det är ju säkert ett jättestort problem för dem internt.
Det man har sett är att det har blivit en liten förändring nu, det är ju att han då har gått ner till fembackslinje i slutet på ett antal matcher. Det är liksom i alla fall en liten tendens att göra någonting.
Absolut, och jag tror faktiskt att de har redat en del poäng.
Ja,
men så har ju nollan vid samtliga de tillfällena redan varit spräckt.
Ja, det har det, men har det varit poäng i fara också samtidigt på något sätt.
Så man kan säga att de har hållit nollan med fembackslinje.
Det har de nu gjort, ja.
Ja.
Sen bara en sak för det gäller just att leda försvaret. Det enda där man verkligen har sett att någon leder från backlinjen, det är faktiskt Jonas Knudsen i pressspelet. Eftersom det inte är någon publik så hör man till och med de gånger man ser på tv hur han vrålar när de ska sätta igång pressen. Mm. Så att han har ju styrt på det sättet, men definitivt inte där bak sen, för det har ju varit lite uppsnurrad någon gång också.
Precis, men sen man vet ju inte, det är kanske som en svära kyrka, men det är kanske just försvarsspelet i egna boxen kanske till och med var bättre utan Anell. Som en oerhört otill spelare, men kanske främst med bollen.
Ja, och det verkar, jag tycker att det verkar vara en svårt upplägg. Det är de har så som man har fått det förklarat för sig i alla fall, att han i de flesta fall har en fri roll och ska gå på boll. Det fungerar oerhört väl i offensivt straffområde, det har vi ju sett. Men i defensiva lägen, framförallt när det inte handlar om fasta situationer utan inlägg i spelet, då är det ju, det krävs ju väldigt mycket för att den spelaren ska hitta bollen.
Absolut. Och man har, om ni minns way back när Daniel Maastrovic var mittback i MFF och var väldigt bra, såg väldigt bra ut, men de släppte in hela en mål till Patrik Andersson kom in och styrde upp det på något sätt. Så att det gäller att hitta den här rätta konstellationen.
Ja, men du har ju många historiskt, jag menar Pontus Jansson, Daniel Andersson, Patrik Andersson, för att nämna några då på senare år. Vi ska inte nämna Christer Kristensson som liksom styrde hela laget med
hjärnan. Precis.
Det ska man visst göra förresten, för att man ska aldrig förneka historien.
Nej, sen kan jag tycka att att en sån som, om man pratar om isbacken, jag tror att Filip Helander var ju den som kanske hade en lugnande inverkan på Pontus Jansson, yes, som ville vara all over the place hela tiden.
Ja. Men den enda av dem som spelar där nu, så det är ju som du var inne på Kent, det är ju Lasse Nilsson som försöker ta tag i det, för Frans Brorsson är ju inte heller en ledarfigur på det sättet.
Nej, men han är ju nu stabil i sig själv.
Ja, det. Ja. Oskar Lewicki hade kanske varit det om han hade varit frisk.
Jag tänkte på det positiva överraskningskontot, måste man väl också ändå lite grann föra in Anders Christiansens EM-uttagning, eller?
Ja, det trillar vi in någon miljon för MFF i alla fall. För varje dag.
Ja, jag tänkte mer för honom personligen kanske.
Men jag tror det kommer att betyda oerhört mycket för honom själv. Ett slags erkännande som jag tror att han kommer att växa av. Och sen för MFF, det är kanske det bästa scenariot att han är med på bra träningar hela vägen men inte utsätts för några risker i matchen.
Så kan det absolut vara. Jag tror det är ungefär 2 miljoner. Det kan dra in. Det beror lite grann på hur långt Danmark går, så att säga.
Ja.
Men det är en hyfsad slant. Dessutom är det så att han väntar barn igen här nu i sommar. Så att alla MFF-supportrar kanske ska vara hyfsat lugna att AC faktiskt finns med i höst också i Malmö. Jag har svårt att tro att han sticker iväg någonstans i det här läget.
Ja, jag tror att hans marknadsvärde för den typen av spelare som lite äldre, men det är kanske Kina eller där pengarna är fortfarande stora, kanske USA eller något sånt, men i MFF säger jag bara nej om de inte får rätt pengar, misstänker jag.
Men så självklart är den i ACS, både hans spel och hans, i många matcher, inte alla, men många matcher och hans uttagning, det är klart att det är något positivt. Det finns ju fler korn, jag menar Jonas Knudsens inkast i olika situationer är någonting som både från egen planhalva där framme har varit en viktig ingrediens. Bonke Innocent gjorde ett par bra matcher när han fick hoppa in.
Ja.
Berget, stundtals bra jobb.
Ja.
Sören Rex är alltid stabil. Och de nya spelarna har vi inte riktigt sett den stabiliteten ifrån, kan man väl säga.
Nej, men Scholak ser man ju att det är en bra spelare som bara väntar på att det ska lossna riktigt på något sätt. Han gör jobbet, finns ju där, löpningarna finns ju där, han kommer rätt i många lägen. Men det är ju det där sista som har gjort 3 mål, va?
Ja, det har gjort.
Så det kanske borde vara 6 eller något sånt om man ser till chansen.
Nej, och Birman Sevic har ju haft vissa tendenser också, så att säga. Det är...
Men han ser ju mer ofärdig ut än vad Scholak gör, det måste man väl säga.
Han pillar rätt mycket mellan högt och lågt.
Ja. Ja, det gör han. Och går man in på individer, om man ska säga negativt, så tycker jag fortfarande det är negativt att Sebastian Anasi inte har fått lite mer möjligheter. Jag skulle vilja säga honom. För en månad sedan var han här i väldigt, väldigt bra trim.
Ja, precis. Men sen ser man ju nu samtidigt när han hoppar in i den senaste matchen mot Örebro. Okej, då har ju självförtroendet funkat efterhand, men han var ju inte, där slår han bort flera enkla bollar.
Men du har inte ens haft U21-match på typ 3 veckor, tror jag.
Nej, det är klart att formen blir mycket sämre också.
Innan vi går vidare med nästa punkt måste jag bara fråga Max om dagens poddfågel. Vad är det vi hör?
Jag har ju lurar på mig.
Så... Mikrofonen suger upp det ganska bra.
Okej.
Okay, jag är för dålig på det. Alltså.
Det jag skulle tippa egentligen är att det är talgoxar. För vi har talgoxar i en liten fågelholkar. Och ungarna är ganska stora och verkar snart vara på väg ut. Det kan vara dem ni fångar upp.
Ja, trevligt. Trevligt. Vi ska försöka göra detta till ett återkommande inslag. Då går vi vidare med nästa punkt. Och Kent, du får inleda under rubriken Jag visste det.
Jag visste vad. Det hänger inte jag med riktigt. Jag har inte...
har du inte läst?
Jo, jag har läst det, men inte just det. Det hänger inte med riktigt. Du får ge mig en liten ledtråd.
Ja, något som har hänt under våren i MFF eller i Allsvenskan som liksom blev precis så som du hade. Ja, det visste jag väl.
Nej, men jag tippade i så här ganska högt, men ändå hade man ju känslan av att det är en konstant underpresterar utav format. Och deras vår har ju varit helt... Ja, man tar sig på pannan lite, tycker jag. Och sen nu... I och för sig den snygga sparkningen, snedsträck, jag lämnar er nu i sticket, Andreas Alm som försvinner som tränare. Det sköter de ju jävligt snyggt egentligen, om man får lov att svära lite. Men sen har det var precis som vanligt ungefär, förutom att vissa lagar... Typ Djurgården presterade lite bättre. Men man visste ju naturligtvis att AIK skulle bli tungt och svårforcerat. Det tycker jag nog.
Och att Göteborg skulle spela oavgjort.
Nej, det kan
jag nästan i nästan alla matcher.
Ja, är det din? Jag visste det.
Ja, men det är precis som förra året.
Ja.
Max, vad känner du? Har du fått någon föraning besannad?
Ja, med tanke på hur fel jag brukar ha på sig så är det väl förmätet kanske att prata för mycket om tips och annat sådär. Men
vad tippar du i Häcken förresten?
Jag tippar de som vinner. Men bara för att ta ett lag först, så Mjällby sa jag kommer att gå bra. Jag tycker att Mjällby har gått väldigt bra. De kunde haft ännu fler poäng faktiskt. Jag förstår inte riktigt varför många tippade ner dem, för de gjorde en väldigt bra säsong i fjol och jag tycker de känns väldigt stabila även i år. Sen om jag ska vara kaxig så eftersom många kanske vet att jag är rätt så trött på Mats Enqvist och SEFs tjafs i publikfrågan, så kan jag väl säga att jag visste att det inte skulle vara någon publik under våren. Och att jag tycker att det faktiskt gör lite ont i själen att Sveriges största idrottsförbund elitorganisation har så otroligt dålig bollkänsla vad det gäller att inte, alltså det sakliga i deras argument, och jag förstår vad de jobbar för, men att i den tid vi lever i, den pandemi som varit så tufft eller är så tufft för så många, bara fixeras vid antalet åskådare på fotbollsmatcher, tror jag har varit en dålig taktik. Och naturligtvis har det vunnit många supportrars stödat och så vidare, men varför inte ligga lågt och låta faktiskt myndigheterna styra det? Jag vet ingen annan organisation som har lobbat på det sättet som SEF har gjort den här våren.
Vad skulle de, eller de skulle bara ha låtit bli, menar du? För det är ju den frågan de har att driva, så att säga.
Ja, nej, de ska inte lägga sig ner och dö, men de kunde dämpa tonfallet. Enqvist läge har varit, tycker jag, onödigt högt. Jag menar, det finns inte ens arbetsgivarorganisationer som har varit hårt drabbade av arbetslöshet som har hållit det tonläget.
Nej, han har ju steget före restaurangbranschen och sånt nästan snodd på.
Ja, det är det jag menar. Det har känts som en... Jag vet inte. Jag känner mig inte komfortabel i det resonemanget, i den värld vi har levt och delvis lever i fortfarande. Däremot så ser jag ju som alla andra fram emot den öppning som faktiskt, om vi pratar Malmö FF och MFF-podden då, blir Malmö FF föregångare då man... Vi spelar ju in detta på tisdagen, och på tisdagskvällen så spelar Malmö FF Dam en träningsmatch mot Staffanstorp där det kommer att få finnas upp till 500 åskådare. Det var delat ut ungefär 200 biljetter tidigare idag. Ni vet mer hur det blev kanske när ni lyssnar på detta.
Vi har också en rubrik som heter Det bidde bara en tumme. Och det tänker jag att ni är helt med på vad det innebär.
Max. Vi är någorlunda.
Vi är skåningar, vet vi.
Ja, det är fritt för tolkning också. Max, men det är ju egentligen omvänt. Alltså, vad har inträffat den här våren som du trodde skulle bli? Mer eller bättre? Eller?
Ja, men det är väl ganska enkelt egentligen att bara backa till försäsongen och hoppa över allsvenskan. Den insatsen Malmö FF gör på försäsongen och framförallt i cupmatcherna är ju långt under vad man kan kräva och definitivt vad jag förväntar mig. Så även om Malmö inte har vunnit cupen på många år, så den platta, trötta, oengagerade insatsen som var där med uppställningar som visst kanske var för framtiden, men jag gillar inte det. Svenska cupen är en tävling. Malmö vill vinna titlar. Det står fortfarande 1989 som senaste cuptiteln. Jag tycker att det var för dåligt.
Oj! Här kom det ett meddelande till någon. Men man måste ju ändå säga att det faktum att Hammarby lyckades vinna cupen måste ju ändå ge MFF råg i ryggen och visa att ingenting är omöjligt.
Det är sant. Det var deras första cuptitel.
Men det är väl också ett tecken på vilken status en cupen måste ha, även om de inte vunnit sedan 1989. Så. Eller en övertro på det egna materialet. Man kan ju säga så hoppar man in som MFF är nummer 18 eller 19 i rangordningen, så borde man ju springa sig blå i ansiktet. Kan jag ju tycka som betraktar det utifrån, att man verkligen borde se till för chansen eller ta chansen när man får.
Nej, jag tror mer på den delen. Jag tror faktiskt att kuppen har en eftersom inte minst bland supportrar har en status ändå, att det har blivit liksom en tradition med rätt mycket folk på matcherna, så tycker jag att den har vuxit mycket på senare år.
Men... Jo, men de har vuxit från noll.
Nästan. Ja, det har de gjort. Men det är en titel som jag tror fortfarande Malmö väldigt gärna vill ha. Men det är ju när Thomasson snackar ner det väldigt tidigt. Det gjorde.
Ja, och i Sverige skiljer sig rätt mycket. Jag tror att cupen har, om vi tittar andra närliggande fotbollsländer, så tror jag faktiskt att cupen har lägst status. Titta på Danmark, Tyskland, Norge.
Ja, absolut. Och det är ju liksom, det är en sak att, och det är en sak att säga att cupen betyder mycket, men om man inte visar det i handling så är det ju lite svårt att tro på det.
Ja. Samtidigt har ju Malmö varit långt framme många år.
Jo, det har de. Men absolut. De har chokat varje gång de har kommit fram och fått, när de har varit i final.
Alltså de här finalförlusterna är ju en sak. Det kan man ju... Det skulle man ju kunna, om man liksom väljer att tro på att det här är viktigt. Då skulle man ju kunna tänka sig att det på något sätt var stundens allvar som har överväldigat MFF. Samtidigt så känns det väldigt osannolikt att en förening och ett lag som Malmö FF skulle hamna i det mentala läget, så att säga.
Mm.
Jag slängde in bara för att ta upp något. Jag kollade cupfinalen 2019. Det gick mellan Häcken och Eskilstuna. Det låter ju inte superattraktivt. Det var 4958 åskådare på Bravida Arena i Göteborg. Jag tycker ändå liksom det är mer än vad de har i allsvenskan.
Ja, fast det är ju inte jätteimponerande då, trots allt.
Nej, jag håller med dig, Kent. Men det är ju intressant att veta hur mycket det hade... Det är ju en spekulation såklart och en gissning eftersom det inte var någon. Men hur mycket cupfinalen mellan Hammarby och Häcken hade dragit.
Mm. Det har ju säkert varit fullsatt. Sen kan jag lite invända på att man har cupfinal på. Jag vet väl här att man har kanske hemmaplansfördel och allt det här. Men det är en cupfinal i en... stor, som ska vara en stor turnering på plast. Det kan jag ha synpunkter på. Nationalarena är så dålig som den är. Så att, det är inte Wembley precis.
Nej, men där har ju Sverige ett problem att man inte har en naturlig nationalarena där man kan spela finalen och skapa en tradition runt det. Där är vi helt överens. Jag ska bara säga att jag backade till den cupfinal som alla MFF får hålla för öronen, men den här 2018 när Djurgården vann med 3-0. Det var alltså 25 000 åskådare på Tele2 Arena. Så att jag ger mig inte riktigt.
Nej, nej, när du väl kommer till final är det då det blir stort. Men vägen fram är ju, känns som en träningsturnering mot kallt och jäkligt och frost.
Så är det ju. Det är så, tiden är inte den bästa.
Det är på gott och ont. Alltså det har vi diskuterat innan, men det har ju gett försäsongen någon sorts större mening.
Det måste absolut, man säga. Det kan jag hålla med.
Sen så tror jag kanske också att den innebär ju att gruppspelet i cupen ligger där det ligger, innebär nog till sin natur att det blir fler överraskningar.
Mm.
Eftersom de på pappret bästa lagen inte är liksom i ordning än.
Nej, och de sämre lagen spelar med sina bästa elvor naturligtvis. Ja.
Därför de har inte så mycket att välja på ofta.
Och det är ju ändå liksom som det, som för den neutrala betraktaren så är det ju i alla fall när man tittar på FA-cupen och så, det är ju alltid roligt med överraskningar.
Ja, precis. Giant killer. Så.
Ja, precis. Sen är det inte roligt när, om det går så långt så att det blir en ojämn final. Nej. Då är det inte så kul längre. Men å andra sidan, som Max precis nämnde, så bara för att MFF är i final betyder inte det att det blir jämn.
Nej.
Så är det bra att de inte vinner.
Då släpper vi tillbakablicken och tittar framåt mot sommaren. Och det finns ett par...
Hade Kent fått?
Ja, jag tyckte att han hade
det mer. Jag var nöjd i svepet ändå. Ja. Jag var nöjd. Jag avstår att...
Ja, det är bra.
Jag sparar mig till nästa punkt.
Ja, det är bra. Det finns ett par frågor här som det inte finns några givna svar på. Men som absolut är värda att diskutera. Och den första av dem är ju... hur MFF ska ersätta Anel Ahmedhodzic, för att vi får ju räkna med att han försvinner i sommar. Kent, vad ska MFF göra?
De borde ha en plan redan nu där de bara ska trycka på knapp och spelaren i fråga ska stå på träningsplanen dagen efter i princip. Men det, jag tror det krävs en mittback av samma klass, kanske inte samma typ, men av, vad ska man säga, svensk landslagsklass, en som alla platsat i svenska EM-truppen. Den nivån måste man nog upp på. Kanske gärna någon som är lite mer men om ni står man rätt, med en större omvärldsorientering i försvarsspelet. Men jag tror också som laget är byggt och som de vill spela, så är den här passningsfoten kommer vara extremt viktig. Att man har något liknande då som kan spela upp bollen längs backen och skära igen.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Genom lagdelar som är populärt heter. Det tror jag absolut ett måste.
Det smalnar ju ner urvalet.
Det smalnar ner urvalet jättemycket och det, priset höjs för varje stavelse här nu. Det är det naturligtvis. Men jag tror man får, därför man är bara beredd att lägga lite pengar. Men jag vet inte, det kanske kan finnas något i allsvenskan som de har kikat på. Något sånt. För de har gjort väldigt få sådana värningar kan man ju säga ändå trots allt.
Mm.
Men,
nej, men alltså... att det krävs en mittback med stor erfarenhet och väldigt bollskicklig och ledartyp. Det är väl ingen tvekan om det. Jag kan inte säga några namn för jag är alldeles för dålig på var MFF kan hitta värdningar. Men liksom bara, tittar man på svenska spelare på senare år. Andreas Johansson, Danielsson i Djurgården. Vad heter han i AIK?
Vem av dem?
Karlsson, heter inte det?
Herr Karlsson.
Alltså den, förlåt. Den, alltså du måste ju ha en... Det är lätt att säga Rasmus Bengtsson dessutom, men det är ju naturligtvis historien.
Men det är väl klart att de hittat en sån som Marcus Danielsson eller något sånt. På den nivån så hade det ju varit mycket varit hemma för dem.
Så om man ska sammanfatta då, så är det alltså en spelare i runt 35 utan hår. Det är det de ska ha.
Ja, i alla fall över 30-sträck. Nej, men...
Vad gick på namnen som Max har
varit? Ja, men det är ju lite så, jag tror. Om man inte hittar den här och har skjatat en yngre kille, så är det svårt att hitta den i 25-30 års ålder. Det blir någon sån 32-33 eller 21 eller 22. Och vill man ha en mittback som är 22... Eller vill man ha en som är 32 med erfart? Ja, jag vet inte. Men på kort sikt är du 32 om man vill ha kanske.
Alltså, du måste ju ha en spelare som ska kunna gå in i Europaspel här i sommar. Ett Europaspel som förmodligen kommer att innebära mycket matcher för Malmö. Alltså, man har inte råd att bara stå med Frans Brorsson och Lasse Nilsson och så Pavle Vagic som någon sorts backup med, och Oskar Lewicki som inte ens har börjat träna. Det här funkar liksom. Förlåt, nu glömmer jag ett namn. Hugo Andersson kommer hem från Danmark. Han har tydligen gått väldigt bra i Danmark.
Ja.
Men jag kan ju inte se honom som en, att han liksom ska vara på Arnel-nivå här nu, utan han kanske kan vara en ytterligare en talang, en lite late bloomer här.
Kanske, man vet ju inte, men förra säsongen när han var i TFF, för då var han inte bra i alla fall. Det är så mycket kan man säga.
Nej, och att han plötsligt ska liksom bli ledaren i Malmö FFs backlinje, jag har svårt att tro.
Kan han i bästa fall vara en fjärde mittback?
Ja.
Så de nu var nöjda. Ja. De kanske kan gå in och avlasta lite. Men det gäller ju inte en annan nummer ett ändå, trots allt.
Och det är inte så att jag vill att de ska värva Andreas Johansson eller så, utan det var spelartypen jag var ute efter.
Han är väl inte borta dessutom.
Ja, det känns det här känns kortsiktigt.
Men precis. Men i och för sig tror jag att han har gjort det jättebra, men i alla fall i allsvenskan.
Ja, det hade kanske inte varit så bra för Halmstad.
Nej, det hade det inte varit.
Men det känns ju som att när man pratar om den här spelartypen och så är det ju ändå, alltså urvalet i allsvenskan är dels, det är det väldigt litet, och det har väl också en tendens att driva upp priset, tänker jag.
Så
alltså möjligheten att hitta den här spelaren någon annanstans måste ju vara större och mer ekonomiskt lönsam.
Det tror jag också. Men det känns som i allsvenskan, där kan man ju inte värva från någon. Det verkar inte som man kan värva från någon av Stockholmsklubbarna eller Göteborg eller alltså någon av de andra storklubbarna. Tittar man på de värvna de gjort, har ju varit från, vad är det, Sirius med Kings Desarfo, och Gall kommer från Sundsvall, va? Det är väl
Erik Larsson.
Erik Larsson från, men det blir de sämre klubbarna som tycker tackar jag till 5 miljoner direkt på något sätt.
Ja.
Men jag vet inte om man kan hitta någon sån i alla fall mittback. Det är ju rätt svårt kanske att hitta i Sverige. Men sen kan jag tycka att de behöver väl en vänsterback också om de ska in i Europaspelet. Eftersom om de nu inte Larsson eller Beimer kan spela på vänsterkanten.
Jag tror Larsson kan klara det, men det är ju ändå lite snålt. Den unga Eile är väl kanske inte flygfärdig, som jag har sagt tidigare. Så
Nej, så det är ju väl, tycker jag, uppenbart. Alltså när Jonas Knudsen fick en smäll här senast, så var det ju Erik Larsson som värmde upp direkt.
Ja.
Så att det är ju inget snack om att det är det som är backup-planen.
Nej, och så... återigen, med Oskar Lewicki skadad.
Ja, precis. Men sen är ju Knutsen, han har ju spelat i en av kanske världens hårdaste liga, andra ligan i England, Championship, och har spelat, van att spela många matcher. Han verkar ju oerhört strykstålig, måste jag säga. Det är så som bara liksom rätar på sig lite, sen kommer han in och spelar igen.
Ja, och det har man, får man ju såklart ta med i beräkningen, och det får man ju gissa att MFF också har gjort eftersom man har gått in i säsongen åtminstone med det.
Ja, jag tror givet har vi sagt i något sammanhang också att frågar du Jonas Fjäs vill han alltid spela alla matcher. Och det är ju rätt inställning naturligtvis.
Jag tänkte försöka komma tillbaka till lite och prata lite Europa sen också, men man kan ju redan nu påpeka just det där med att första kvalomgången tvingas ju Malmö FF spela med den trupp man har nu. Minus eventuellt avflyttade spelare. Och försvinner Annel då, så blir det ju genast lite tuffare i den omgången.
Mm.
Dock är det så att reglerna tillåter att Annel skulle kunna spela kval och ändå spela gruppspel i höst med Atalanta om han nu går dit.
Ja. Men jag tror ju att Atalanta vill vilja liksom, att de ska ta en risk om de har lagt upp 10 miljoner euro eller vad det kan vara, eller 8 eller vad nu hamnar någonstans.
Nej, blir det lite. Alltså, oavsett vem det blir i slutändan så tror inte jag det heller. Men teoretiskt finns det en möjlighet.
Om vi går vidare till nästa fråga så undrar jag om MFF behöver agera på något sätt med anledning av Ola Toivonens skada. Behöver MFF ersätta honom? Hur i så fall? Ordet är fritt.
Ja, jag tycker att de måste nog leta efter något. Det har väl Daniel Andersson antytt också i vår tidning att de måste tänka över situationen i alla fall. För nu han blir ju borta. Han kommer ju säkert inte tillbaka från kanske nästa sommar. Eller i alla fall sent på vårkanten. Och jag tror det är svårt att ersätta det. Kanske inte ser så jättebra ut. Men jag tror att den här vår. Men jag tror att han har ett stort fotbollsmässigt know-how som är svår ersättligt. Och jag vet inte om man tänker namn där. Jimmy Dormas har det ju ryktat som i flera år. Jag tror att han tillhör Galatasaray och han är ut lånat i mindre Istanbul-klubb. Det lånet går väl ut nu i sommar. Sen har han ett år kvar på sitt andra kontrakt. Så att säga. Kanske ett lån därifrån. Jag vet inte. Han har, om jag minns rätt så har han gjort ett par landskamp i nummer 10-rollen. Och där var han väldigt bra. Han fick komma in som en, vad ska man säga, in i banan som en lågbudget. Emil Forsberg, ska vi säga det?
Det är intressant att säga det, Kent, för att Dormas är egentligen det enda namnet som återigen, men vi har ju inte koll på alla spelare ute i Europa på det sättet, men Dormas är den som kanske skulle kännas som den enklaste, och det, för varje år som går så kommer du lite närmare för att det, ja. Så det är inte omöjligt att det skulle kunna vara så.
Nej, där kanske du har ett lån med options eller rätt att köpa honom nästa sommar kanske hade funkat, jag vet inte.
Nej, men där pekar du på ett problem själv. Därför du sa han ett år kvar på kontraktet. Då är det ingen klubb som vill låna ut. Därför att du har inget kontrakt alls nästa sommar.
Nej, men du kan ut till säsongen, svenska säsongens slut. Och sen har du varit kvar och köpa då.
Ja, möjligtvis det.
Ja.
Men sen vill jag bara peka för det här med Toivonen. Ja, det kan ju se ut som man klarar sig för stunden, men jag tror att Malmö måste titta rätt så långt in framåt och säga lite Lex Rosengård här som de råkade ut för när de gick vidare från Europaspelet i höstas och in på våren. Alltså sannolikheten för att Malmö FF spelar ett gruppspel i Europa i höst är mycket, mycket stor. Och skulle MFF hamna i det som heter nya ECL, European Challenge League, så är det inte alls omöjligt att man går vidare. Och då står man vid ett vinterfönster där bara tre möjliga spelare kan skrivas in.
Mm.
Och vi vet att Toivonen är inte klar till vårsäsongen.
Nej, honom ska man inte ösla liksom ett kryss på.
Nej, det finns inte en chans i världen, säger jag. Så att därför, alltså ska du titta långsiktigt och få ett stabilt trupp för Europa, för sen försvinner någon i sommar, någon försvinner i vinter, garanterat, så är det nog verkligen läget att kanske ta hem Dormas om det är möjligt, eller hitta något liknande.
Jag har ju ryktat så, även om han är född i Australien, Sydney, Peter Guage, som man uttalar namnet så låter vara osagt, som tillhör Brighton, som är från Jönköping, U21 landslagsman, har det ju ryktat om nu i ett par månader i alla fall, han är vid 20-årsåldern. Men det är ju ingen som ersätter, troligtvis inte ersätter Toivonen i alla fall.
Nej, det är lite där att antingen Daniel Andersson har antingen fått satsa på väldigt unga spelare eller på gamla spelare, om man uttrycker
det. Ja, precis. Det är där man är i näringskedjan någonstans.
Det känns ju också, det finns ju, om man pratar om Dormas, så finns det en sak till att ta hänsyn till där, tycker jag. Och det är liksom hemvändarfrekvensen, eller om man ska säga. Alltså de framgångarna som man byggde under 10-talet, det handlade om att man fick hemvändarna pö om pö, så de liksom hann växa in en och en i laget.
Mm. Mm.
Jag tror att det är mycket svårare om man får en liksom hemvändarvåg som Göteborg har fått och är mitt uppe i nu. Och det har ju också resultaten visat att det har inte det har inte hänt någonting. Liksom.
Nej. Sen får de kanske, när de får hem Marcus Berg i sommar, så får de kanske en annan kvalitet på en hemvändare som är bättre form.
Absolut. Liksom. Absolut. Men om man, jag tänker om MFF ställer, om man tittar framåt några år, så är det liksom, det har ju redan pratats ju liksom om Jansson och Hellander och det är väl högst sannolikt att de kommer någon gång, men det är ju kanske bra om det inte kommer två till samtidigt.
Nej. Sen beror det också på vad man har för kropp och skadeproblematik och allt sånt här måste man också väga in. En del har ju annan fysik än andra naturligtvis.
Sen vad det gäller Durmaz är det lite svårt, för att jag har i alla fall inte pratat om honom på väldigt länge, men man vet inte riktigt vad hans status är. Han har ju Martin Dahlin som agent, så att det finns ju kopplingar till Malmö definitivt, det gör det. Men han kanske har andra tankar, vem vet. Men sen vill jag säga, när jag säger att Daniel Andersson måste satsa på unga eller gamla, han har ju Colak och Birman Sevic, så bryter ju faktiskt det mönstret, det ska ju påpeka.
Precis, det gör de. Och det är, menar, om det nu stämmer att utköpspriset för Colak är 30 miljoner, så kan man väl säga, som även om man kan tycka att han har varit ganska bra, så kan man väl säga att det kanske inte en spelare i MFF ska köpa för 30 miljoner om man håller den här målhastigheten, så att säga.
Det kommer ju aldrig vara aktuellt att Malmö köper en spelare för 30 miljoner, tror jag inte.
Då ska man nu upp i så fall på en 20-22 mål i allsvenskan i alla fall.
Ja, det kräver en helt annan utväxling.
Så man känner att man kan sälja spelaren sen också.
Förväntar ni er några andra rörelser i truppen?
Kan ju vara något, alltså utlåningar kan ju säkert förekomma någon, tror jag. Sen är väl det spelare som kanske inte är riktigt i... En sån som Nalic är ju jättenära ett genombrott, kan man ibland tycka. Ibland kan man tycka att han är väldigt långt ifrån det. Det är ju hög allsvensk klass på vissa aktioner, som målet borta mot Örebro. Det var ju kanske rätt få spelare i allsvenskan som kan göra det målet med balans, styrka, kraft och det ståttet. Men han pendlar ju väldigt mycket i sina prestationer.
Vad jag förstår så och hört så ville ju Nalic verkligen bli utlånad i vintras. Och att det kanske svängde precis på slutet där. Men frågan är liksom, tycker han att han har fått tillräckligt med speltid? Det vet jag inte. Ja. Jag tycker precis som du, Kent, att han är alldeles för ivrig. Ja. Han kan ju vara en som inte är helt nöjd med situationen. Nanasi kanske inte är nöjd, jag vet inte. Nu är han så ung, så han kanske stannar hösten. Nalic
kanske tänker, ska de värva en liknande spelare så kanske Torvernas plats är öppen. Då kanske Nalic tänker att nej, jag vill bort.
Mm. Sen vet man ju aldrig, för att jag tror inte det blir jättemånga rörelser i sommar, men säg att en holländsk bottengäng frågar Erik Larsson och vill ge honom ett bra kontrakt. Skulle inte han ta chansen då? Det är väl inte omöjligt?
Nej, det är inte omöjligt heller. Och sen, jag tror holländska bottengäng och allsvenska topplag snart möts, nästan en brytpunkt där lönemässigt snart. Om man kan tänka sig att de kanske kan betala 300-400 000 i månaden i MFF. Men sina bästa spelare snoddar väl vid de nivåerna.
Du får inte glömma 5 miljoner i sign-on-bonus.
Nej, det får man inte göra. Men det får man ju nu med allsvenska återstjänster som man flyttar hem.
Ja. Nej, man vet ju inte. Till och med en sån som Jonas Knutsen skulle kunna få det erbjudande.
Absolut, han använde det. Vi bara titta på att han har rätt så bra meritlista. Han var väl med i det senaste mästerskapet för Danmark och spelade, trots att det var VM någon match.
Han spelar åttondelsfinalen till och med.
Ja. Precis. Och då, sånt ligger ju kvar på CV:t naturligtvis. Nej, det är väl klart att pengar kommer ju snacka även där. Det finns ju vissa få MFF-bud på 20-25 miljoner för en spelare som är kanske femma i rankingen. Det är väl klart att de tänker efter. Så är det ju.
Sen finns en, alltså, eftersom det är ett mästerskapssommar så blir det rätt mycket sena övergångar säkert. Alltså, för att det är väldigt få som kommer att agera före EM i Europa skulle jag tro.
Ja.
Och då, sen liksom, blir det ju en dominoeffekt sen vad som rör sig därefter. Då har vi ju nackdelen igen att vi har ett fönster som är öppet långt, långt fram.
Precis, att vi drabbas av de här panikvärmningarna eller någon italiensk Serie A-klubb har sålt en... Någonstans i mitten i tabellen har sålt sin bästa spelare och är desperata.
Yeah.
Och köper in 3 stycken liksom, på lite vinst och förlust. Det är kanske där Erik Larsson dyker upp i det paketet.
Ja. Kanske inte högerbackar man värvar i det läget. Men man vet aldrig.
Man vet aldrig.
Det var precis det man behöver. Eftersom det här lär vara det sista avsnittet på en tid. Vi kommer ju att ta ett EM-uppehåll ett tag i alla fall efter detta. Så tänkte jag, och Max, du var ju inne och vidrörde sommarschemat här. Ska vi ta det lite snabbt, alltså hur det ser ut här med Europa och allsvensk omstart och sådana saker?
Ja, om du tar kollar upp den allsvenska omstarten medan jag pratar Europa.
Ja, absolut. 3 juli med Norrköping bort.
Så Kent kunde den direkt.
Ja, titta. Ja.
Nej, men det är ju så här att i helgen blev ju då alla ligor avslutade. De får inte fortsätta längre. Det är inga kupper som kan ställa till det, vilket innebär att vi vet vad MFF kommer att lottas mot. Och vi ska komma ihåg att MFF spelar ju då Champions League-kval, och vi ska komma ihåg att i fjol skippade UEFA helt den geografiska indelningen med hänsyn till corona-covid-situationen, och man kommer säkert att ha liknande saker i år för att försöka få ihop ett pussel som inte blir helt enkelt. Och vi kan väl förmoda att man kommer kunna hålla schemat och spela dubbla möten, och då kommer man ju börja redan i början på juli månad med detta. Så att det är ju det är inte så långt dit. Och om man bara tittar snabbt då, som jag skrev en bit om, så norska Bodø Glimt handlar ju bland de osidade lagen. Eftersom de har nästan inte har, ja, de har lite ripa erfarenhet men inte alls mycket. Det är väl dem och kanske Helsingfors. Marcus Halstis HJK som känns som lite knepiga lag direkt där. Annars är det ju rimliga lottningar i första omgången för Malmö som är sidat. Och Malmö är ju sidat även i andra omgången. Och där, om de förväntade lagen vinner i första omgången, så kan det väntas lag från Makedonien, Slovan Bratislava, Slovakien, Tbilisi från Georgien, Sergiers Vilnius, en gammal bekantskap, Flora Tallinn, Lincoln Red Imps från Gibraltar, om de lyckas ta sig vidare hela vägen. Alltså rätt rimliga motståndare även där.
Var det inte någon svensk lag som mötte dem förra året?
Jo, det var det. Och hade problem.
Ja, något har stått också.
Jo, men det säger ju inte så mycket om utståndet.
Nej, det är
alltså, svenska lag har problem med alla lag.
Ja, nej, det är det som är bekymret. Innan jag tar vidare MFFs möjligheter så att säga, så ska jag bara nämna det att Brøndby som danska mästare går alltså in i playoff till Champions League. Vilket innebär att om de inte går in och vinner den så är de klara för Europa League. Mm. Det är deras sommar. Ja. Midtjylland går in i andra omgången till Champions League. De slipper en omgång. Så det är ju återigen det som vi, inte minst jag, har tjatat om i många år. Att det är väldigt trist att svensk klubbfotboll är så uruselt svag på att ta chansen i Europa.
Men det är ju inte rätt med mellan som i Danmark situation, som båda har haft SIK som dragklot, men så har ju Midtjylland ändå gjort hyggliga resultat, och någon av de andra mindre klubbarna har väl också ibland vunnit en omgång eller två.
Absolut, de har tagit sig till gruppspel i något fall till och med.
Ja, så det är
Nej, det är väldigt frustrerande, och bara det faktum att Danmark har två platser till Champions League-kvalet, vilket är ännu viktigare nu eftersom vi mindre nationer, inkluderande Danmark, då sen inte får några Europa League-kvalplatser. Jag tror faktiskt att trean i Danmark hamnar i European Challenge League-kvalet. Jag är inte riktigt säker på det, men jag tror det är så. Men det jag ville komma till där då också, det är ju att den här tredje ligan, den visar ju sig rätt så stark ekonomiskt, mycket bättre än vad många har trott. Så att det är inget dåligt alternativ, eftersom man har möjlighet att om man går till gruppspel har man möjlighet att vinna fler matcher och ganska goda möjligheter att gå vidare. Och vägen dit är alltså egentligen väldigt kort om man tittar på MFFs resultat på de senaste 10-12 åren, 10 åren i Europa. För det är så här nämligen att om MFF överlever första och andra omgången i Champions League-kvalet, så är man garanterat inne i European Challenge League. Och har fortfarande möjligheten att fortfarande nå Champions League och Europa League.
Mm. Ja, men du är inne i gruppspelet.
Man är inne i gruppspelet. Ja. För att förlorar man i kvalomgång 3 till Champions League, då får man Europa League playoff, och förlorar du där så kommer du till SEL, alltså den nya. Så att det är ofantliga möjligheter att få en Europa-höst, till och med förmodligen då med publik som det ser ut just nu. Så att den här sommaren kommer ju bli fantastiskt viktig för Malmö FF. Och återigen så är det ju så att det är så otroligt viktigt att bli svensk mästare i det här spelet också, eftersom annars har du bara en chans. Tvåan är bara en chans och ettan har tre chanser.
Ja, och ACL, okej, det blir lite tråkigare lag, men det är väl ändå 30 miljoner för svenska i om du går in i gruppspelet.
Ja, och det är bara för själva gruppspelet. Sen har du ju det här att du får en koefficient. Ja, du får en koefficient också beroende på din ranking. Och då kommer ju Malmö ligga högt på den rankingen eftersom det är lite sämre lag. Mm, så man får in mer pengar där kanske än i Europa-livet.
Ja, alltså
att det är stora pengar. Och sen tror jag att Malmö supportrar, ja, de är bortskämda med de stora lagen, men de älskar ju Europaspelet. Och inte minst efter förra året när det inte blev några publikmatcher alls, så tror jag att det skulle bli väldiga fester om MFF bara nådde ECL.
Ja, Europa-liga i alla fall. Där är du. Det känns ju som där har du partygaranti i alla fall.
Ja, definitivt. Jag tror det räcker långt även i den andra. Så att, det är hård press på Daniel Andersson och även Jon Dahl Tomasson att verkligen få ihop det här nu. Och det laget Malmö har nu borde ju kunna klara det här steget i alla fall till att nå den tredje ligan åtminstone. Men det är klart man vill sikta högre. Mm. Men det är ju den där varningsklockan. Du måste överleva första kvalomgången. Annars åker du direkt ner i ECL-kvalet.
Ja.
Och då är det mycket mer chanser.
Överlever du andra kvalomgången så är du ju rätt
inne. Då är du hemma. Då är du hemma.
Ja. Och då har du ju... Att du kanske ökar också chanstagandet i värvningsprocessen eftersom du vet att det är steget. Eftersom de här 30-40 miljonerna där är inte så stort.
Nu har jag inte kollat, men det måste ju vara så att om Malmö överlever de två första omgångarna så har ju transferfönstret inte stängt ännu i Sverige, vilket innebär att Daniel Andersson vet att han får in mer pengar.
Mm.
Och som du säger, då kan öka benägenheten att satsa i klubben.
Precis, nej, det är intressant.
Jag tycker naturligtvis att allsvenskan är ju superspännande i sommar som vanligt. Men Europaspelet har nu aldrig varit mer raffinerat än vad det blir denna sommar.
Och kanske givet till för betalt för att han har luftat hela truppen i cupspelet.
Kan vara så.
Ja.
Vem vet. Vi får se helt enkelt.
Ska jag snabbt hitta datumet?
Ja, absolut. Gör det.
Så får ni prata om annat i en minut.
Ja, vi kan ta då den allsvenska omstarten. Som sagt, 3 juli möter MFF Norrköping borta. 10 juli Sirius hemma. Det är ju då lördagsmatcher, vilket är inte tillhör vanligheterna för MFFs del. Men det har ju med Europaspelet att göra.
Precis, och ska de leta efter 1 juli, ska de leta ännu mer på restriktionerna då? Vet vi detta?
Det kan lättas på restriktioner och tillåtas 3000 åskådare, men det hänger ju på hur vi sköter oss.
Precis, och utveckling, för man ser man en del länder, nu är jag inne på coronaspåret här, så är det ju liksom galopperande. Man ser Copa Americas fråntogs ju, Argentina fråntogs ju arrangörskapet med väldigt kort varsel där.
Mm. Ja, nej, men det är så, det, och det jag menar med att man ska sköta sig för att...
Ja, exakt, och det är väl så också att vi får nog ändå vara lite beredda på att de här kvalomgångarna som ska hemma borta, det kan ju mycket väl kortas ner till bara enkelmöter också.
Så kan det bli. Absolut, måste vi vara beredda på det.
Och det är, mot sämre lag så blir det ju större risk, mot bättre lag större chans.
Ja, så är det. Så är det.
Har du några avslutande datum?
Ja, det har jag. Du jagar mig.
Ja.
Nej, men för de riktigt nördiga då så är det alltså så att Champions Leagues första kvalomgång lottas den 15 juni. Den andra kvalomgången lottas dagen efter. Så det är två högtidsdagar där man vet liksom vad som kan vänta längre fram. Sen spelas första kvalomgången 6-7 juli och 13-14. Och sen är de andra kvalomgången 20-21, 27-28. Vilket, och jag får lära ett intressant tillägg då, det är att den tredje kvalomgången spelas 3-4 augusti och 10 augusti. Det är ett fastställt datum 10 augusti. Och den 11 augusti stänger det svenska transferfönstret. Så det är liksom faktiskt marginal över tredje kvalomgången det här året. Vilket är lite spännande.
Tror ni att redan i de första kvalmatcherna kan bli bortaresor för supportrarna?
Nej, jag tror inte det. Fast jag vet inte varför jag säger det. Men UEFA har varit rätt så öppet i för sig. Men jag tvivlar.
Ja. Så det är mer typ... till Glasgow i slutet av augusti kanske.
Ja. Det, alltså det är så här, inom EU finns det ju inte reserestriktioner då, förmodligen. Men utanför EU finns det ju säkert. Så att där, du har ju, det är ju också en balans.
Ja, du tänker inte på det med Brexit här kanske.
Ja, alltså, du kan ju inte åka till Storbritannien och du kan inte åka till Estland. Du
har hållit dig självständigt till dess.
Ja, det gillar man ju inte med.
Alltså, med EU igen. Ja. Snabba tur. Hörrni, vi sätter punkt där för den här gången. Vi återkommer då när det närmar sig tävlingsspel igen. Rimligen någon gång i slutet av juni. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 250 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.